lyssnar på Spelsnack avsnitt 633 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Jo.
Och Oliver.
Alltså, ni vet att jag är en riktig Göteborgs karakär. Det är inte mycket som skrämmer och gör mig orolig, va? Ifall jag skulle liksom få för mig att bli lite ledsen någon gång så bara, ja, 30 armhävningar under primalskrik och allt det där liksom. Men när man pissar blod och det läcker ur liksom lite var ur kukhuvudet, då är man fan inte kaxig alltså.
Jag undrade så himla länge vart vi var på väg med den här utläggningen och så kom vi dit.
Jag tänkte först att jag hade liksom kunnat följa upp det där med att så här, Göteborg, ni vet, jag är en göteborgare, ja, en sorglig syn.
Urinvägsinfektion, det har varit min vecka det, men jag är äntligen nästan återställd.
Äntligen nästan. Du är tillbaka till normalläget nu, Oliver. Du är nästan återställd. Det är liksom, ja, det blir precis. Inte bättre.
Nej, men det känns lite som att jag pissar liksom chili-sås. Det börjar kännas som att ordningen är återställd, så att säga. Jag har ätit min penicillin, är inne på sista dagen nu.
Penicillin.
Alltså jag var så nära Adam.
är det så här penicillin med jordgubbssmak?
Nej, vad fan, är jag fem eller?
Alltså, är det retorisk fråga?
Penicillin.
vad smakar din medicin då?
Den smakar ingenting, man bara sväljer den. Jag vet inte vad den smakar för att jag lägger den på tungan och sväljer direkt. Alltså, det är inte så att jag sitter och smuttar på den.
Vet du vart man känner smaken någonstans, Oliver?
Röven.
Ja, är det inte så? Man kan stoppa upp saker i röven och så känner man liksom, det är någon grej. Nej, absorberingen från rumpan är bättre. Det är därför folk brukar typ...
Hade du hellre att all mat inte smakar någonting för resten av ditt liv, eller att du har smaklökar i röven?
Jag hade inte varit lika tjock om mat inte smakade så gott.
Nej, men alltså, om
okay, så smak... det kanske har varit en hälsofördel för dig då?
Ja, jag hade inte direkt bara, chips, om det bara inte smakar någonting. Det är bara,
Hade mänskligheten överlevt om mat inte hade smakat någonting? Hade vi ens kommit till det här stadiet där vi diskuterar Olivers penis och hans fascination för smaklökar i röven?
Ja, men jag tror att alltså, folk hade ju fortfarande blivit hungriga liksom.
Alltså, jo, men alltså så här, hade ni inte smakat någonting så vet du inte, alltså, du vet ju inte om maten är dålig till exempel. Alltså det är mycket som går in där. Alltså, hade inte mat smakat någonting så tror inte jag att människorna hade funnits. Eller så hade vi till slut utvecklat smaklökar i munnen så att vi faktiskt överlever.
Ja, fast vi har ju också ett fördomsfullt sinne som baseras väldigt mycket på saker vi också ser och luktar. Liksom. Att vi går ut i naturen och ser någonting som ser farligt ut eller att det luktar konstigt. Det är ju också en viss del i det hela. Sen så har det ju funnits lite problemlösning där kring att man har smakat på saker och dött och att andra inte har ätit det då sen.
Ja. Det är liksom, och den här svampen ser spännande ut. Peter, smaka.
Alltså, det är inte en sån djup fråga. Det är antingen, vill du kunna njuta av mat? Eller vill du aldrig kunna njuta av mat? Eller vill du liksom genomlida då att du känner smaken av din egen diarré varje gång du har ont i magen?
Nej, men snälla. Det tänkte jag inte ens på. Jag tänkte bara så här,
vad tänkte du
smakar chokladen i rumpan liksom.
Nej. Jag tänkte också på att då äter man med rumpan liksom.
Nej. Du äter som vanligt, men varje gång du bajsar så är det bara
Men så det var liksom...
Nej.
Så det var bara... Det här var ju bara en lose-lose situation liksom.
Ja, det är det som gör sådana frågor bra. Liksom lose-lose.
Men, har du någonsin gjort would you rather förut?
Ja, men jag känner ju dig.
Det är alltid lose-lose. Alltså, vill du bli miljonär eller fattiglapp? Det hade varit världens sämsta...
Ja, men så här, när man åker bil med Oliver, när han liksom så här, du vet... Man tänker sig en vanlig unge, så här, vi är framme snart. Man märker när Oliver blir rastlös, för då kommer de här frågorna.
Hade du helst luktat som en get resten av livet, eller blivit förföljd av en get resten av livet?
Förföljd.
Det har varit rätt coolt och liksom, ah, men det här är min getpolare Roger. Liksom, han bara följer efter mig
vart jag än går. Flyga liksom?
Men Oliver hatar ju att flyga, så...
Ja.
Oliver hatar ju att resa, så den har bara suttit hemma hos honom hela tiden.
Ja. Den jävla geten var så jävla uttråkad.
Apropå det här med att saker absorberas mer intensivt genom röven, så har jag bekanta som tänkte förstärka sin fylla genom att sätta en tratt i rumpan och sen hälla in sprit där. Ingen bra idé. Och det gick inte så bra med tratten heller.
Jag har aldrig gjort det on account of me not being a fucking retard. Men min brorsa har, han tog en tampong. Och
det är en klassiker.
Ja, och vad ska man säga? Soaked up lite vodka och körde upp den i röven. Och han blev han blev dålig.
Så gick han runt med en sån liten blåsvans då resten av kvällen.
Det är livsfarligt.
Ja, det är fan. Alltså, min lillebror har gjort så jävla mycket dum skit, va? Han har verkligen levt. Jo, men det har han. Han har levt.
Trots allt.
Han och hans fru, första gången de hade sex var det under ett gammalt övergivet lagerhus. Man kunde krypa in under där.
Why?
Och de var massa sten och krossat glas och där låg de och gökade. För att de inte ville att någon skulle få reda på att de smög och gömde sig liksom. Och de kunde inte gå hem någonstans för att vara i fred.
Ja, liksom. Ingen ska få veta. Här är deponi vi kan föröka oss bland.
Ja, men jag hade ju typ hellre gått ut och i skogen eller någonting. Liksom. Ja. Om man skulle vara så... om man är så desperat. Jag hade inte lagt mig liksom där folk har typ skjutit heroin in i ollonet. Och bara...
Kommer ut i skogen tekniskt. Så är det fem andra par där som gör exakt samma sak. Förstår du?
Ja, oh, shit. Ja, men han har levt.
Mm. Apropå djur.
apropå djur. Som min lillebror.
Apropå djur. Precis. Nej, men jag tänkte den här geten som kommer förfölja dig för evigt, Oliver.
Star Fox.
Nintendo visade ju upp Star Fox i veckan som var... sådär lite hip som happ. Och jag vet att vi pratade om det här för några veckor sedan när det kom ut rykten då om såhär Ocarina of Time remake och det ska komma ett Star Fox och Mario nästa år och etc, etc. Men de visade upp Star Fox i en såhär surprise Nintendo Direct som är, ja, ett spel heter enbart Star Fox, är en remake på Star Fox 64 igen, och det släpps nu i sommar. Och där har det ju varit en del diskussioner om hur spelet ser ut. Och det är liksom, man tänker nu hur Fox och kompaniet ser ut i vanliga fall, så är de ju ganska mycket mer cartoony, av någon anledning som har valt att göra liksom mer realistiska djur i det här. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det.
I dig it. Det ser helt bizarrt ut. Alltså...
Jag tror det har vuxit på mig. Men, och nu är det egentligen bara Fox och Wolf som ser riktigt jävla dåliga ut.
Jag har inte sett hur Wolf ser ut i remaken. Men gänget, Fox och Falco och Slippy och Peppy, jag tycker de ser... Jag ska inte säga att de ser amazing ut, men jag gillar att de har valt att gå en lite mer... Alltså det är inte... realistiska. Det ser inte ut som riktiga djur, givetvis. Det är ju väldigt anthropomorphized djur. Men de är high fidelity, skulle man kunna säga. Liksom är väldigt... med mer liksom naturlik typ befjädring på Falco och slämmig hud på Slippy. Han ser liksom... Han ser ut som en amfibie, liksom. Och behåring på Fox och Peppy. Och jag tycker att liksom, ett företag som Nintendo, som alltid är väldigt stylized och cartoony och grejer, liksom gör någonting som inte ser ut som någonting annat, de gjort eller gör. Jag tycker om det, ärligt talat.
Så jag håller med Jimmy om det här att Fox ser ut som den här rävmemen, där räven ser ut som 7 svåra år.
Ja, alltså, Fox är typ 2 dåliga månader från att se ut så.
Nej. Jag tycker han ser ut som Fantastic Mr. Fox, fast med betydligt bredare ram. Han är ganska,
han är liksom en vodka-tratt i rumpan från att se ut som rävmemen.
Men fan, Fox är buff liksom. Han är lechonk.
Mm, han är bredare, tjonkigare än vad han brukar. Han har varit ganska, inte spinkig, men mer slender liksom. Ja, jag vet inte, men jag gillar det som sagt. Jag tycker att man liksom lutar in det här liksom, att vi har de här liksom gulliga djuren i attackrymdskepp liksom den bizarra realiteten i det liksom, att man bara, ja, det ser helt fucked up ut, men det är ju en del av charmen.
Jag tycker fortfarande att det ser bättre ut än vad man gjorde. Jag tyckte att Fox såg jättekonstigt ut i Star Fox Zero. Eller inte alls som såg ut, för att liksom, han hade jättehög panna och ögonen var jättelångt ner. Det såg liksom så här, det såg weird ut. Så det tycker jag ser bättre ut här. Men det var jag tror största problemet för mig var för att efter vi hade sett Super Mario Galaxy-filmen, så var det att man först såg man Fox där liksom. Man bara, fan, han ser riktigt bra ut i den här filmen. Och så fick man se den animerade introt, ser riktigt bra ut. Alltså tänk att spela sig ut som den animationen. Och de öppnar Nintendo Directen med detta också.
Ja, bara, här så var att, han i Galaxy.
Kolla vad bra det såg ut. Och sen så bara, här. Vår freakshow som ni ska köpa och gilla. Det är typ så jag känner.
Ärligt talat, jag tar hellre freakshowen, för att jag kanske är minoritet. Jag vet att många tycker att han ser amazing ut i Galaxy-filmen. Jag känner mer liksom att det är så. Jag vet inte. Alltså, det är väldigt så här typ Hollywood animation modell liksom mall 1A på honom. Liksom att han ser ut exakt som man hade typ föreställt sig att han skulle se ut i en sån här film.
Fox var ju det absolut bästa i Super Mario Galaxy-filmen dock.
Nej, Yoshi var det bästa i Super Mario Galaxy-filmen. Men
om detta är vi oeniga.
Ja, jag älskar Yoshi i filmen. men alltså han var charmig. Jag ärligt talat, jag tar hellre den här bizarra, liksom typ verklighetstrogna versionen av karaktärerna än den filmversionen vi fick.
Men sen tycker jag resten av spelet ser jättebra ut. Jag har aldrig spelat Star Fox 64.
Nej, så och det här är då liksom, det här är ju den stora. Många snackar om, antingen så liksom tycker de karaktärsdesignen funkar jättebra, eller så tycker de att den är helt bara, vad fan tänkte de? Jag tror att mycket av liksom diskussionerna har varit kring liksom hur karaktären ser ut. Det jag är liksom mest bara känner liksom att jag hade så gärna sett dem göra liksom en helt ny, alltså bara någonting helt nytt med det liksom. Och man hade kunnat fortfarande kunna ha det liksom som ett old school Star Fox-spel som är liksom R-Wing / såhär fordon battle on rails action, som jag tycker det tycker jag att Star Fox ska vara. Men att de liksom då gör en jättetrogen remake en gång till. Jag menar, Star Fox Zero är i princip en remake, men inte en liksom one-to-one. Detta ser ut att vara mer av en liksom trogen remake av originalet. Men Zero såg ut, jag spelar inte hela Zero i och för sig, så att jag kan inte säga med säkerhet. Men
spelar du faktiskt Zero överhuvudtaget?
Nej, jag spelade det hos en kompis.
Ska inte kontrollerna vara helt horribla?
Den var helt värdelös. Det är verkligen sån här, man tänker liksom att Nintendo är jävligt bra på att polera sina spel och liksom det, alltså när det verkligen klaffar, så är det typ de har liksom några av de bästa idéerna till att innovera i sina spel. Och så om man tittar på ett spel som Star Fox Zero, det är bara liksom, jag begriper inte hur detta tilläts göras liksom. Alltså, du kan inte spela det oavsett var du har ögonen, för att du liksom, du styr skeppet och så ser du vart skeppet åker på tvn, men sen ser du vart ditt sikte, vart du skjuter är på gamepaden, och det finns inget annat sätt att spela det, du måste spela så här. Och så oavsett var du har ögonen så är du i någon form av liksom disadvantage.
Mm.
Vilket är bara på pappret liksom, alltså att inte mer mot och liksom bara well this is stupid. Och tillbaka till ritbordet med er, Platinum Games. Jag vet inte om de var liksom lead developers eller inte. Men ja, verkligen superkorkat spel verkligen. Så jag är glad av att serien inte dog där. Jag är glad av att vi har ett nytt Star Fox på väg.
Serien är 10 år senare.
Ja, jo. Men alltså Star Fox, det är en sån... Det är en deras liksom längst running serier.
Mm, det är det. Visst är det så att första Star Fox kom ju, och Star Fox 64 är en remake på det Star Fox. Och sen är Star Fox Adventure, Star Fox Assault, Star Fox Command.
Command DS, ja.
Och sen så Star Fox 64 3DS.
Mm.
Star Fox Zero.
Ja, jag tror Star det är Assault. Det finns ett Star Fox 2 till... Det släpptes aldrig. Utan det släpptes ju nyligen då liksom. Okay. Var det först med...
Det var SNES Mini, Star Fox 2.
Just det, ja. Det spelet existerade, men...
Det är så sjukt också för att Star Fox 2 var klart och de bestämde sig för att inte släppa det.
Ja, men det, man, och som sagt, nu kan man spela det och man liksom bara undrar. Liksom, det kanske finns liksom en story om varför det inte släpptes och liksom varför de gjorde färdigt ett spel som de inte gjorde något med sen. Men... Jag tycker att 64 är ju seriens höjdpunkt. Och det är lite synd liksom att de inte lyckats överträffa sig själva sedan dess. Och att de nu har kommit till punkten och bara, men vi försöker inte ens. Liksom.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Nej, men alltså det är så här, varför valde man att göra om Star Fox 64? Varför gör man inte bara ett nytt Star Fox?
Precis, och då kan man liksom göra typ som, men detta är de kunde ha behandlat det som en uppföljare liksom, den första riktiga direkta uppföljaren på 64 då, och modellera det efter, okej, det här är liksom den typen av upplevelse vi vill göra, men det är med nya banor och ny story, alla de här grejerna. Och men nu verkar det som, baserat på vad vi sett, att de expanderar storyn, det finns liksom mellansekvenser och grejer när man ser dem snacka med varandra och skit. Vilket inte originalet hade. Där var det mer liksom att de hade de här liksom flytande huvudena som, eller flytande svävande huvudena som pratade med varandra under uppdragen, och sen så var den här generalen, hunden, jag kommer inte ihåg vad han heter, som inför varje uppdrag säger typ att, var försiktig Fox, och Fox bara, absolut, och det är typ vad liksom storyn är. Men jag vet inte. Jag efter den utannonseringen så hoppade jag in på Nintendo 64 online, eller vad det kallas, på Switchen, och spelade igenom Star Fox 64, och det tog mig max 2 timmar att komma till eftertexterna. Och då är det liksom, alltså spelet är ju strukturerat att liksom, i originalet fanns det inte en sparfunktion. Det var designat att köras i ett svep.
Ja.
Så, och då var det alltså strukturerat så liksom att du hade det här lilla stjärnsystemet eller vad man kallar det. Och baserat på vad du gör och inte lyckas med eller lyckas med under uppdragen, så får du olika vägar genom de här. På vägen till sista bossen, om man ska säga.
Mm.
Så att man ska skydda någon generator eller någonting. Och om jag hade misslyckats med det, så hade jag kommit till nästa bana, hade varit en helt annan bana.
Ja, precis.
Så att du kan liksom inte se allting som spelet har att erbjuda på en genomspelning. Men det är ändå så liksom att man kommer till eftertexterna på 2 timmar, man bara Och nu är det här spelet, det ska kosta $50. Jag tror att det kostar 549 digitalt om man kollar på
förmodligen e-shoppen nu. 649 retail.
Precis. Och det är ju liksom i dagens mått mätt en rejäl liksom sänkning, om man ska liksom kolla på hur mycket typ ett spel som Mario Kart 8, nej inte 8.
World.
Super Mario, Mario Kart World. World. Precis. Men det är ändå liksom 550 spänn för någonting som de flesta kommer ta sig igenom på 2 timmar och sen kanske liksom inte återvända till. Liksom. Det är, alltså, jag känner att mer rimligt pris hade det varit kanske en 300.
Mm. Nintendo gör inte rimliga priser.
Då, alltså de hade kunnat ta 700-800 för det detta.
Nej, för det är inget, det är inte i den klassen. Detta är priset för ett litet Nintendo-spel.
Jo, men jag tror att det var många som förväntade sig att det skulle kosta så mycket.
Många förväntade sig att det skulle vara ett nytt spel.
Jo, men även efter att när vi hade sett spelet, de här konversationen i vår så här kompisgrupp var ju liksom, ja, lätt 700 spänn tar de för detta.
Ja, för att alla antar att Nintendo tar dumma priser.
Ja. Ja, ja, men jag menar det. De hade kunnat sätta det högre än vad de gjorde.
To be fair så var faktiskt Nintendo sist med att ha högre priser på sina spel. Alltså både på Switchen och på Wii U till exempel så var de billigare än både PlayStation 4 och Xbox.
Fast, nej, wow. De hade inga officiella prishöjningar, men de hade ju dyra spel.
Jo, men de var, ofta var de ju 100 kronor billigare än konkurrenternas spel. Alltså på motsvarande maskiner.
Zelda är dyrare digitalt till exempel. Det är $70.
Ja, men nu ja.
Vadå nu ja?
Förut var det alltså retail-spelen på Switch. Ja, men
retail, du tänker fysiskt.
Ja, precis.
Där var det ingen officiell höjning så. De steg normalt. Men digitalt kunde de ta ockerpriser i sina butiker.
Jag tycker att sitta här.
På Wii U-tiden i alla fall. De
ja, men Wii U var $60 standard.
Ja, fast då vet jag, då köpte jag spel för samma pris som 360-spelen kostade när de var nya.
Så 5, ja, men då var det ingen som hade höjt priserna på Wii U-tiden. Jo, $70 var inte standard då.
Alltså Xbox One och PS4-spelen var dyrare.
Men det var inte då de började med $70. Det har ju helt och hållet med valutakurser i butikerna.
Ja, ja, men butikerna satte ju 100. Det var ju 100 spänn dyrare än Nintendo-spelen.
Ja, men det är för vår. Om du tar det i USA så är det samma priser.
Ja, men USA blir det inte.
Nej, men det är vår region. Det har inte med det att göra.
Ja, ja, men
det är inte så att Nintendo är good guy som tar höjer priser. Nej, bara för att en bugg i valutaräkningen.
Ja, men de är fortfarande billigare här.
Ja, men det är inte ett val de har gjort.
Nej, men de är fortfarande billigare ändå. Alltså Bergsala är lätt kunna fläska på.
Hur som helst. Det är ingen officiell prissänkning eller så, prisjustering. Det bara råkar det bli så. Det är inte så godhjärtat av dem.
Nej, nej. Men sen när de andra höjde priserna så gick ju inte Nintendo-spelen upp heller. Det tog ju ett tag.
Det är typ bara digitalt som det var till exempel dyrare med Breath of the Wild. Där ligger det på ungefär $70.
Breath of the Wild var billigare på Wii U, va? Visst var det?
Ja, men det är för att vem köper spel på Wii U?
Nej, jag var för mig att det var billigare på Wii U också. Men sen så var det liksom billigare.
Men sen den här frågan med varför de inte gör ett nytt Star Fox-spel. Det är ju för att Star Fox 64, om vi räknar bort när det har varit bundlat med maskiner som SNES Classic. SNES Classic. Så är Star Fox 64 fortfarande det bäst säljande spelet i serien. By far. Det sista liksom stora, det var Star Fox Adventures, sålde inte ens 2 miljoner exemplar. Star Fox Zero sålde inte ens 500 000 exemplar. Så jag förstår varför de inte fläskar på och spenderar oändligt med pengar på ett ny del i serien när de istället kan ta och kolla en temperaturkoll med en remake av den här, när det är hela strukturen där. De behöver bara putsa till och fixa grafiken.
Ja, alltså, och det är möjligt. Om det visar sig typ att om några år att det kommer ett Star Fox 2 då, liksom, som är uppföljaren på detta. Om vi säger typ att detta är liksom en ny, det heter ju bara Star Fox. Det heter inte Star Fox 64 Remake eller whatever. Så om de behandlar detta som en hel nystart liksom för serien att bygga vidare på, så absolut, det tror jag kan funka rätt bra.
Star Fox 64 CD sålde 1 miljon exemplar. Så det sålde mer dubbelt så mycket som Star Fox Zero.
Vad sålde Star Fox Assault?
Ska se. De här siffrorna säger 900 000.
Okej. Okay. Jag tänkte att det... Oh, jag började se folk så här, du vet. Det blir ju alltid så när det har gått x antal år. Och folk bara, Star Fox har sålt det så himla bra. Och man bara, nej. Det var inte bra. Vad fruktansvärt.
Mm.
Men vad... För det pratade vi om för några veckor sedan också då. Liksom så här, för att om det nu stämmer att det kommer en Ocarina of Time remake... Och så är Star Fox en remake som är liksom en one-to-one remake. Det är väl lite mer cutscenes kanske, men jag tror att uppdragen kanske kommer vara typ detsamma, vad vi vet.
Ja, men det jag såg liksom bara, ja, men jag känner igen det här. Jag känner igen.
Ja. Men så här, de skulle lika bra kunna överraska liksom, det finns mer, alltså spelmässigt mer grejer också. Vi vet. Det kan vi inte veta än. Jag vet inte om de har sagt någonting om det heller, men nu antar vi bara att det är en komplett remake liksom. Det är rakt av med lite mer cutscenes. Gör det mer pessimistisk till Ocarina of Time remaken, för att där känner man ju så här att men de kan inte bara liksom göra det typ att det ser snyggare ut, för det kommer kännas weird, för att Hyrule är så pass litet och det känns så tomt, men det är samtidigt så att om de nu gör så här med Star Fox så bara fan, kommer de göra samma sak med Ocarina of Time om den existerar?
De har ju lite olika krav, men ja, jag förstår vad du menar.
Det får jag ändå säga efter att ha spelat 64 nu då, att det håller jävligt bra fortfarande. Alltså det är riktigt kul. Och det är inte mycket du behöver göra för att liksom få det att kännas liksom acceptabelt för en modern publik. Liksom, alltså byt skjutknappen från A till en trigger, så direkt så känns det liksom mer modernt. Så jag tror att arbetet är mycket mindre liksom low effort, eller jag vill inte säga low effort, ungefär som att det är en piece of cake att göra en remake av något spel, men det är liksom, det är inte lika mycket arbete som krävs för att få Star Fox 64 att kännas bra idag. Medan det har hänt mycket mer liksom med Zelda och äventyrsspel överlag liksom sen 97 eller vad det var det kom. 98 kanske. Men alltså för mig är liksom inte oron över att Ocarina of Time remaken ska vara liksom underwhelming handlat så mycket om vad vi ser nu av Star Fox, utan det är mer liksom vad jag ser Nintendo vara villiga att göra liksom. Förstår ni vad jag menar?
Fiken. Alltså nej.
Nintendo har gjort många remakes. Vilken av Nintendos remakes har varit liksom mest, som har gjort mest för att liksom uppdatera och modernisera originalet?
Majora's Mask 3D?
Nej.
Då skulle jag säga
de Metroid Zero Mission.
Precis, det var lite bättre. Men alltså, i mångt och mycket är det samma spel. Jag skulle nog säga någon av Pokémon-spelen. Typ Heart Gold och Soul Silver eller kanske Fire Red och Leaf Green. Och då är det Game Freak.
Jag skulle peka på Metroid Zero Mission. För att det gör ett helt ospelbart spel som det första spelet till typ seriens höjdpunkt. Eller en av seriens höjdpunkter. Men annars liksom, alltså jag kan inte lägga till minnes när liksom Nintendo någonsin gjort en remake på samma skala som typ Capcom har gjort med Resident Evil-spelen.
Nej.
Där han verkligen har liksom varit villiga att, okej, from the ground up, bara liksom, alltså detta ska kännas som att det är gjort idag.
Precis. Sen är det positiva Nintendo har då för sig själva, det att det är ingen som riktigt gör spel som de gör spel.
Nej.
Förutom de själva liksom. Det finns ju inget spel egentligen som känns som Zelda. Och nej, de som försöker, de satsar ofta på att säga att ja, men du har ju liksom kanske den här liksom, då är det mest att likna typ så här A Link to the Past eller någonting sånt. Och du har liksom en, du ser liksom typ top down view. Men det är inte pusslar de lägger krut på, de striderna. För jag skulle säga att Zelda-spelen är ju först och främst pussel och andra hand strider.
Mm. Ja, jag har också spelat Ocarina of Time den här veckan. Och jag ska precis ut i Gerudo Desert och göra sista templet. Jag har alltid gjort Spirit Temple sist. Men jag har upptäckt att det kanske är Shadow Temple som egentligen ska göra sist. Jag vet inte, har ni en åsikt om det? Eller,
jag har klarat Ocarina of Time en gång när det var på 3DS.
Samma här, en gång på 3DS.
Okay.
Och nu är det liksom, hur många år sedan är det? 12, 13, 14, 15 kanske.
Ja, ah, shit. Ah, ja. Det är nog spelet jag har spelat mest gånger. Minst 30 gånger. Och jag har alltid kört Spirit Temple sist. Men jag vet inte om det är tanken. Ja, skitsamma. Min poäng är att det här är första gången. Nu var det så länge sedan jag spelade att det är liksom, jag hade glömt mycket av det. Liksom, det är första gången sen så här 90-talet som jag spelade och inte vet exakt liksom, ja, vad som är bakom varje rum. Och det står sig ganska tydligt för mig liksom att om de bara hade släppt spelet som det är med finare grafik så hade inte det räckt.
Mm. Nu pratar de om N64 originalet.
Ja.
Ja.
Men även 3DS-spelet, för 3DS-spelet är liksom med väldigt, väldigt få undantag exakt samma spel, annat än grafiskt.
De, som sagt, de förbättrar kontroller och sånt, och i Majora's Mask remaster. Det är nästan en remake. Men så la de till även fri kamera och sån skit.
Ja, fri kamera och
på new, om man spelar med new eller med den här add-onen då såklart.
Och de har ändrat lite typ simmandet och så fungerar till viss del för det sämre. Ärligt talat.
Mm. Men och i alla fall, alltså, för jag, när jag spelade 3DS-versionen, jag kände inte, oh my god, det här spelet känns så jävla dåligt och gammalt att spela. Och jag hade inte spelat N64-versionen. Jag sprang runt i 15 FPS i den här byn i början på N64. Mm. Det är så långt jag har testat det innan.
Du kommer aldrig höra mig säga att oh my god, det här känns så gammalt och dåligt. Alltså, det är ett av mina favoritspel genom alla tider. Jag bara säger liksom att alltså, det är definitivt ett spel som tillhör ett annat sekel. Om ska säga. Och när jag säger liksom att det hade inte räckt med ditten och datten, alltså för mig hade det väl kanske, jag hade ju fortfarande haft kul med det, men hade det var kul för någon som, om det är liksom ditt första Zelda-spel någonsin.
Fast hur mycket vågar de ändra utan att alla 40-åriga neckbeards börjar rama, skrika och skita på
och
sig?
Ju, precis, det är ju också, det är ju problemet då. Och det är därför jag känner lite, jag vet inte vad Nintendo är villiga att liksom röra om grytan för att få det kännas nytt. För man liksom, jag tycker några av pusslen i det spelet är så jävla basic och liksom grundläggande Zelda-grejer. Liksom. Alltså vid det här laget så har man ju det mest innovativa med det spelet var liksom att ja, men det är typ A Link to the Past i 3D liksom. Och många av de liksom pussel liksom designstöttepelarna som hela det spelet är byggt på hade redan setts liksom innan Ocarina of Time kom. Det handlar om liksom att ta eld på en pinne och tänd facklan på andra sidan rummet, det är liksom ett pussel. Eller spela ocarinan här, höj vattennivån. Och liksom allting är väldigt, väldigt, väldigt grundläggande. Liksom 1A Zelda stuff. Så om du skulle släppa det exakt som det är, liksom med alla pussel och alla designelement, exakt som det alltid varit idag, så att så det hade känts liksom förlegat.
Ska vi fortfarande ha bättre tempel än Breath of the Wild och Tears of the Kingdom?
Jo, men det är liksom som att, ja, det absolut sämsta med de spelen liksom är spelets dungeons.
Alltså, det jag kan tänka mig är putsa till kontrollerna, fixa typ bättre inventory-system och sånt. Kanske integrera gearen lite mer i Link. Så det är lättare att typ byta stövlar och skit. Och kanske piffa till några tempel, lägga till några rum här och var. Men mer behöver de egentligen inte göra i grund och botten utan att rucka på och helt plötsligt är det ett nytt spel. För om de gör om allting, då är det inte... Ja, för jag tror inte de kommer göra en reimagining som Capcom gör med sina spel.
Det hade dock varit jävligt nice. En helt total reimagining, samma story.
Exakt, det är det jag tänker. Liksom att bara ta de grundläggande ingredienser som gör Ocarina of Time. Liksom att du har liksom den här lilla pojken i Kokiri Forest som visar sig att det här är liksom, du har ett större öde framför dig, och du har Ganondorf och du har Zelda. Du har ocarinan och tidsresan 7 år fram och 7 år tillbaka.
Det beror helt, för mig beror det på, är det in-house Nintendo som gör den eller är det en till remake som är outsourcad? För om den är outsourcad, alltså, vill jag inte att de ska hålla på att ändra och försöka göra en bättre version. För de flesta remakesen är inte särskilt mycket bättre än originalen.
Nej, alltså vi kan inte sitta här och sia om liksom vilken kvalitet det här kommer att ha.
Nej, för om det är Nintendo själva, det är en in-house studio, då är jag mer positiv till det. Men om det är en tredjepartsstudio som arbetar under Nintendo, då är det liksom bara helst inte.
Oavsett så hade jag hellre tagit liksom någonting som försöker göra något mer ambitiöst än liksom bara typ ett lite spackel och lite färg på liksom. Alltså,
då vill jag hellre ha ett nytt spel.
Ja, men jag med, men om vi måste få en remake så är det liksom...
Ja, då tar jag hellre någonting safe än att egentligen, helt ärligt. Och då är inte jag en Zelda hardcore aficionado. Jag har typ klarat en handfull av dem. Så om de ska göra om allting och tänka om, då tar jag hellre ett nytt spel i serien, egentligen.
Jag tycker det är fascinerande att se liksom den storyn i Ocarina of Time i nyskrud, alltså. Jag tycker fortfarande den var absolut den mest spännande delen av liksom det här med tidsresor och liksom hur världen är uppstått. Och
men man kan göra så mycket mer med det också.
Ja, precis. Om man väljer att göra det då.
Men du kan fortfarande ha liksom att men du har 3 main dungeons som liten. Och det är liksom Deku-trädet och det är Dodongo's Cavern och det är Jabba Jabba Belly. Och så kan du liksom använda dem som utgångspunkter. Liksom design-utgångspunkter och göra lite nya layouts och sådana grejer, men ändå hålla sig till liksom de grundläggande designfilosofierna bakom de här. Att du i Jabba Jabba exempelvis så behöver du slänga runt prinsessan Ruto för att hjälpa dig med pussel. Mm. Och sen när du är vuxen så ska det vara ett Forest Temple och Fire Temple och Water Temple och Shadow Temple och Spirit Temple. Och de är liksom situerade där de alltid har varit, och de återigen liksom att liksom den centrala hooken med Forest Temple borde vara liksom att det är de här 4 spökena som snor elden som gör att du inte kan röra dig vidare. Och i Fire Temple borde det vara att du behöver rädda liksom Gorons, och i Vattentemplet ska det vara att du höjer och sänker vattnet, liksom alla de här grejerna. Men att man bara ta de idéerna och göra ett nytt, färskt, liksom spännande pussel kring det. Istället för att bara göra exakt samma vad som redan spelats 300 gånger.
Och sen kanske liksom då låna fysik mot dem från Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, och göra mer alltså fysikbaserade pussel samtidigt. Mm. Oj. Så, ja. Det ser ut som att Adam var typ 6 månader och bajsade på sig.
Det, jag vill inte att hon ska blanda in Breath of the Wild och sånt i
ja, alltså, jag tänker,
klassiska Zelda.
Du behöver inte ha liksom typ det här du ska äta och grejer, utan men liksom du ska kunna göra fysikbaserade pusser. Det kan man göra jävligt roliga grejer med vattentemplarna, tänker jag. Men vi vet ju inte. Alltså förmodligen så kommer det säkert vara mer som en one-to-one remake snarare än någonting nytt. Det tror jag.
Förmodligen, och jag kommer säkert köpa det oavsett. Och...
Klart du kommer. Jag kommer köpa
om det är ett vettigt pris har jag skaffat.
1000 spänn.
1000 spänn.
Vettigt pris.
Ja. Vi får se helt enkelt. Amanda har dock varit nere i grottor som har spelat Vampire Crawlers.
Ja. Jag tänker att jag ska göra Filip, mitt enda fan, glad och säga hela titeln som är Vampire Crawlers The Turbo Wildcard from Vampire Survivors. Jag tänker bara säga det en gång för att det är för långt, jobbigt och knöligt.
Jag hörde tryggt en sak, kan du säga det igen en gång till?
Vad har hindrat dig förut? Vad var det liksom första Yakuza-spelet du spelar nu igen?
Det var faktiskt Yakuza Like a Dragon.
Ja, och det andra?
Gaiden, det räcker så.
Like a Dragon, Gaiden, the man who raised his name.
Alla andra säger Like a Dragon, Gaiden, alla bara, vi fattar precis. Amanda bara, men undertiteln existerar.
Men den gör ju det. Mm.
Like a Dragon, Gaiden är långt nog liksom.
Ja, eller hur?
Men jag har spelat Vampire Crawlers, det stämmer. Alldeles utmärkt.
Jag vet inte vilket spel du menar.
Jag har reflekterat lite grann när jag har spelat det här över just Vampire Survivors. För vi spelade ju det när det kom år 2022 och det var ju väldigt mycket av en hit då. Och det var ju ett sånt spel som verkligen överbelastade min hjärna totalt för att det hände så himla mycket på skärmen och jag fick gå och lägga mig och sova för att mina ögon kunde liksom inte hantera alla de här galna synergierna.
Amanda är också den enda personen jag känner som har svimmat när hon har sett 3D-bio.
Ja, det har jag. Men det är en annan historia.
Vilken
film? Som jag tror att vi har dragit här tidigare.
What's a film?
X-Men Days of Future Past.
Ja, det är fan okay. En bra film. Men,
ja, men den är ganska bra faktiskt.
James McAvoy kom in i skärmen och Amanda bara...
Ja, det kunde ha varit det.
Jag kommer ihåg att jag såg den sista Transformers-filmen The Last Night i 3D på bio. Det var den värsta upplevelsen jag haft i hela mitt liv. Ja, fortsätt.
Med eller utan 3D.
Jag såg 3D. Också Star Wars Force Awakens i 3D. Bara för att det var den enda visningen som inte var full.
Men den var rätt cool, 3D.
Ja, men det var helt okej faktiskt. Det var ju bättre än den tidigare nämnda.
Bättre än Pirates 4 i 3D. När fan träden såg ut som att få 2D-bilder som låg på.
Avatar är de enda filmerna som jag är glad att såg i 3D. Nu ska jag sluta avbryta det, förlåt.
Det jag tänkte på var att vi har ju liksom återgått till Vampire Survivors i alla fall minst en gång, kanske fler gånger, bara för att det är liksom ett så beroendeframkallande koncept. Det är ju så himla härligt när man känner att planeterna står i linje och man får liksom de här galna siffrorna.
Ja, siffror goes boom.
Ja, men verkligen. Och framförallt när man hittar en kombination av vapen och liknande som verkligen gör att det blir såna enorma galenskaper. Man får ju väldigt mycket glada hormoner liksom som utsöndras. Men så tänkte jag tillbaka lite granna på, det känns som att jag placerade det lite lågt i året. Och så kollade jag på hur det året såg ut i min Shame of the Year-lista. Och då var det Horizon Forbidden West, Citizen Sleeper, I Was a Teenage Exocolonist, Olly Olly World, Mario plus Rabbids, Sparks of Hope, God of War Ragnarök, Two Point Campus och sen kom Vampire Survivors. Och då kände jag så här, okej, det kanske låg rätt bra där det låg ändå. Men jag känner ändå att jag har haft väldigt mycket behållning av det spelet i efterhand och det är otroligt mysigt att återvända till. Och vår kompis Niklas från Svampriket har ju också varit totalt kär i det spelet och maxat det när det har kommit nya expansioner och sådär. Riktigt så avancerad har inte jag varit, men jag förstår ändå liksom den här känslan av att man bara vill ha mer och mer och mer hela tiden av det spelet, för att när skit händer så är det otroligt. Och därför kände jag när jag skulle börja spela Vampire Crawlers att det var lite svårare att komma in i det. Med Vampire Survivors i ryggen, där det är liksom en väldigt specifik upplevelse som i stort sett har startat en hel genre med massa olika liknande spel som Megabonk till exempel, eller Halls of Torment, Deep Rock, Galactic Survivor och så vidare. Så kände jag att det var liksom inte riktigt samma sak. Jag fick inte riktigt den här euforiska känslan på något sätt. Sen så älskar jag ju kortspel nu för tiden. Och har spelat en hel del olika, Balatro till exempel, Slay the Spire och så vidare. Men när man väl kommer in i Vampire Crawlers, då tycker jag också att det verkligen har någonting. Och just nu så är det en av mina favoritupplevelser i år. Alltså det har varit några riktiga toppenupplevelser där det här definitivt är en av dem. Och det går helt enkelt ut på att man går runt på banor i sann dungeon crawling anda, helt enkelt, i första person. Stöter på de här olika fienderna som man också stöter på i Vampire Survivors. Det är ju liksom i mångt och mycket samma estetik. Det är ju ful, snyggt på något konstigt vänster. För det är ju inte bara fult. För att det har liksom en charm.
Men det är lite som Minecraft. Minecraft är också fulsnyggt.
Ja, men man kan liksom inte säga wow vad fräsigt det ser ut heller. Men det är otroligt charmigt. Oavsett om man liksom möter de här enkla fladdermössen till exempel. Eller större, mer besvärliga fiender. Och i början så är det ju så, mer mängd fiender. Och så finns det olika bossar längs med vägens gång. Men till skillnad från Vampire Survivors till exempel, som ju är ett väldigt reaktivt spel, innebärande så att du går ju liksom runt på en bana och det är allt du gör, men du måste liksom reagera i hur du rör dig, reagera på när omvärlden börjar transformeras, när det kommer fler fiender, och då försöka välja ut vapen som är passande till respektive situation. Här är det ju betydligt lunkigare och man behöver liksom inte ta sig an fiende konfrontationer. Men precis som i Vampire Survivors så går det ju upp liksom i olika nivåer naturligtvis genom din XP som du samlar på dig när du ger de här olika monstren på nöten. Och det blir ju lättare naturligtvis att ta sig an nya fiender om du har liksom ökat dina nivåer helt enkelt. Så det du har är ju liksom några kort på hand från början som är knutna till den karaktär du spelar. Jag tror att den karaktär jag spelat mest under den här genomspelningen, nu kommer jag ju inte ihåg namn, men det är ju skelettet. Vad katten nu skelettet heter. Men jag har haft väldigt roligt med när man ökar antalet projektiler och så kastar skelettet ben. Och så ser det alldeles galet ut för att benen liksom spinner runt mellan fienderna. Och det är också en sån grej som verkligen är tillfredsställande och härlig, men på ett annat sätt än vad det är i Vampire Survivors. Så de lyckas verkligen göra sin egen grej av samma grundmaterial på något sätt. Och sen naturligtvis så får man fler kort. När du ökar en nivå så kan du liksom välja antingen ett tillägg till ett kort så att du till exempel kanske ökar dina projektiler eller du får mer kraft, du kan göra mer skada alltså. Kanske få pengar för att du dödar fiender och så vidare. Man kan få spicy damage som är väldigt roligt. Eller bony damage. Det finns många sådana olika som man kan liksom sätta som ett litet tillägg på korten. Och sen så kan man öka så att man kan ha fler tillägg och liknande. Eller så kan man liksom då lägga till renodlade kort som man kan spela för att attackera eller försvara. Alternativt då att man ökar sin status runt omkring, precis som tidigare nämnt.
Men det är inte lika passivt som Vampire Survivors då? För Vampire Survivors kan ju komma till en punkt där liksom så att du kan typ lägga ner kontrollen och så spela sig själv för att man är så stark.
Ja, Vampire Survivors är ju lite roligt på det sättet att det är ju väldigt passivt och väldigt aktivt på en och samma gång. Det är ju väldigt passivt på det sättet att du behöver inte göra dina olika attacker. Du behöver bara välja vilka attacker som din karaktär ska använda sig av och vilka synergier som det ska bli mellan de här olika attackerna eller vad det nu kan vara för någonting som man då prioriterar när man får de här slumpmässiga dragningarna när man ökar sin nivå. Och där det då liksom är väldigt aktivt i att du måste röra dig runt på banan till exempel och göra de här valen, så blir det också väldigt passivt när man är så stark att man liksom bara kan stå och fienderna smälter runt omkring en som liksom smör i solsken mer eller mindre. Det ser ju helt galet ut. Det liknar ju verkligen inget annat när man är så stark så att man typ vitlökar fienderna mer eller mindre. Och här så behöver man naturligtvis vara mer aktiv. Man behöver göra val oftare. Sen så finns det ju antingen att man kan välja ett kort i taget och liksom vara mycket mer specifik, eller för att göra det lite mer effektivt och snabba på lite granna, säg till exempel att du behöver spela om en bana x antal gånger och sen så är de första fiendekonfrontationerna ganska så enkla. Då kanske man inte känner att man behöver prioritera lika mycket vilket kort som kommer när och liknande. Så då kan man också trycka på en knapp som bara skickar ut alla kort på en och samma gång. Och där kan man ju också kolla igenom sin hand som man har. Säg till exempel att du har en mana som är 4. Och sen så kanske du har ökat på din hand så att du har 7 kort. Där det finns 4 stycken nollade kort. Och sen 2 ettor, en 2 till exempel. Då ser du ju att ja, men, då kan du skicka ut alla korten på en och samma gång. Och såvida inte det är någonting som man kanske känner behöver komma först. Till exempel ökning i styrka, ökning i tur, projektil och så vidare. Då kan man liksom bara trycka på, jag tror att det är X som är till vänster, va?
Mm.
För det är A som är neråt. Jag spelar på Xbox. För det finns på Game Pass. Så då kan man liksom bara skicka alla på en och samma gång. Och då kan det ju också bli, som sagt, de här galenskaperna. Det är lite mer, om vi säger, kurerad galenskap. Den är inte lika konstant, utan man stannar ju upp betydligt mer emellan och får vara lite eftertänksam.
Det är så här olika banor också som i Survivor. Så att man liksom, att den här är en ban och så klarar man den och så låser man upp nya banor, eller hur?
Mm. Precis, så att man har liksom en väldigt enkel skogsbana från början. Och sen så har man ett bibliotek och man har någon bro, flera broar faktiskt. De har hittills varit de mest vidriga banorna, tycker jag. De har varit lite stoppklossar för egen del. För att när man har de här större banorna där man liksom gräver sig vidare så att säga till olika lager på banan så att man kan möta fler fiender, få mer uppgraderingar. Man kanske hittar någon kandelaber som gömmer lite mynt och liknande. Eller så kan man tillkalla ytterligare en karaktär. Alltså det finns ganska så mycket att hämta på en bana som är så pass öppen. Och sen så har man liksom en liten karta som man då kan hålla koll på. Så man ser var det finns olika hemligheter och var de olika fienderna är utplacerade och så. Så att det går ju liksom att vara väldigt taktisk i det. Men om du går på en bro till exempel, då är den mer rätt fram. Det händer väldigt lite. Och då kan man liksom inte jobba sig runt en fiende och ta den sen. Eller hitta mer på vägen, utan där är det ganska så rätt fram i vad saker är positionerat för någonstans. Så där handlar det helt enkelt om att man kanske behöver gå tillbaka till en tidigare bana. Man kanske behöver köpa uppgraderingar i shoppen. Man kanske behöver en annan karaktär och så vidare. Och ibland kanske man bara behöver lite mer tur. För jag menar, det är ju slumpartat hur korten kommer.
Mm. Kul.
Ja, jätteroligt. Jag har ju försökt att få dig att spela det här med mig hela veckan.
Ja, det finns så mycket spel att spela.
Jo, jag vet. Och jag antar att du tycker att jag är en liten störis. Ja. Men jag har otroligt roligt med det.
Och spela bara maraton.
Ja, men det gör jag inte alls. Jag klarar två spel i helgen.
Ja. Jag ska försöka se om jag kan maxa det här faktiskt. Jag är uppe i 60% nu. Så 600 G av 1000.
Det är typ 1000 achievement av alla på 5G typ. Ja, men det är som Vampire Survivors var också hur många achievement som helst. Så ger de ganska lite per.
Men det är roligt och det är tillfredsställande och jag skulle väl kanske inte nödvändigtvis säga att alla som älskar Vampire Survivors automatiskt kommer att älska det här. Om man uppskattar estetiken och liksom charmen som det spelet var på, så tror jag absolut man kommer uppskatta det till någon punkt. Men jag tror att man behöver verkligen också uppskatta kortspel. Och där går det ju verkligen hand i hand för mig, måste jag ju säga.
Mm. Kul, jag ska spela någon gång. Det får bara...
ja, jag har haft skitroligt verkligen.
Det får komma någon gång. Men du och jag Adam, vi har ju spelat Millennial Bait-spelet Mixtape.
Ja.
Som fram till för några timmar sedan var det bäst recenserade spelet i år.
Mm.
Inte som numera, Pocopia är fortfarande goat.
Mm.
Men vi spelar Mixtape som kommer från, vad heter de nu, utvecklarna? Beethoven
Dinosaur och vad nu var.
Precis.
T-Rex, något sånt.
Och det här är ju deras, jag tror, andra spel. Deras förra spel var ju The Artful Escape, som ändå var, det var rätt så nice. Och nu har de släppt Mixtape då, som utspelar sig någon gång på 90-talet. Där vi har, ja, det blir nästan som en typ en variant av typ Superbad, fast istället för att de är ute efter att ligga med någon som är ute efter alkohol, för de ska fira liksom sista natten tillsammans. Det är ju så här sista natten med gänget grej liksom. De är tre kompisar där huvudkaraktären då, som heter Stacy Rockford, ska flytta till New York. Och hon har liksom en dröm om att då bli någon form av så här music supervisor och typ så här, ja, men bestämmer så här film, trail, musik och lite såna grejer liksom, så att jag har så jävla mycket koll på musik. Så jag vet precis vilken låt man ska ha till rätt tillfälle. Och det är lite det vad det här spelet går ut på också. För hon har liksom, för att de ska få den här perfekta kvällen, så hon satt ihop liksom en spellista. Och det är den man spelar i princip. Där hon liksom typ bryter fjärde väggen och så här förklarar sig. Ja, den här låten spelas nu på grund av att. Och sen så får man spela liksom så här olika vignetter då. Som allt, kan vara allt från att vad som händer nu till att man får spela liksom minnen. För att få se de här liksom tre kompisarna då umgås och liksom göra olika saker. Och det är ju ett, vad ska man säga, coming of age, ungdomsdrama. Så att det är ju liksom någonting som skaver i den här vängruppen också, som blir liksom tydligare och tydligare ju längre spelet fortgår då. Tills det kommer till den här finalen då, kan man väl säga.
Jag har en fråga lite grann på ämnet, när vi liksom ändå är bara mitt i det här med musiken.
Mm.
Har ni haft liksom någon låt eller spellista som ni har spelat vid något specifikt tillfälle liksom om och om igen? Jag tänkte på det när vi kollade på Mästarnas Mästare, nämligen för någon vecka sedan tror jag att det var, så pratade de lite grann om vad man spelar för musik innan man skulle tävla och sånt, och då kom jag att tänka på att jag spelar alltid Pulp's Disco 2000 precis innan jag skulle antingen gå på banorna eller liksom när jag satt i bilen då. Jag vet att pappa körde några ärvarv med mig i Mariestadsrondellen innan jag skulle dit. Bara för att vi skulle hinna lyssna klart på låten. Har ni haft någonting sånt? Du Jimmy har ju tävlat till exempel också.
Svårt att lyssna på musik när man sitter och kör häst samtidigt.
Ja, men alltså, du kanske sitter i bilen.
Nej, när vi åkte bil så var det mamma som bestämde musik och ingen annan fick röra stereon. Och det var det.
Okej. Okay.
Nej, jag har ingen sån. Jag lyssnar inte speciellt mycket på musik heller egentligen så. För jag lyssnar mest på poddar idag liksom, så att jag har liksom ingenting att den här spelar vid det här tillfället.
Men det kan ju vara en förklaring också till varför du inte connectar med spelet så hemskt mycket heller.
Nej, precis. För att också det, alltså de låtvalen som finns i spelet så är det liksom ingenting som jag känner på rakt arm att jag bara, oh, wow, den här liksom låten är perfekt i det här tillfället. Jag har inte den kopplingen till musikvalen heller.
Det finns en term som heter typ MEAM som har att göra med att man återupplever minnen genom musik. Så att man mentalt knyter an till stunder i livet baserat på det när man hör en låt som man har lyssnat på då.
Och det har jag ju, men liksom inte
ja,
här.
Ja, men alltså, där känner jag en koppling till spel väldigt mycket för att jag har starka kopplingar till det. En del är spelmusik. Men jag kommer ju själv ihåg typ till exempel Cigarettes in the Theater och Two Door Cinema Club. Man spelar den på fester med kompisar. Eller hur jag satt på rummet och lyssnade på Come Claret of In Flames med lillebror. Eller spelar Burnout Revenge med Firefly inladdad på original Xboxen. Mm. Så där connectar jag väldigt mycket med att hur Stacy då försöker bygga den här perfekta kvällen med det här soundtracket och i princip för eviga. För hon nämner det i början att rätt vad det är så lyssnar man på vem man var då. Säger hon i början av spelet. Och där det klickar en hel del för mig, de här musikvalen. Jag kanske inte liksom, åh, den här låten lyssnar jag massa på när jag... Vi är lite fel ålder också, för att det här utspelar sig i slutet av 90-talet. Vi var inte tonåringar i slutet av 90-talet, vi var det i 2000-talet. Vi...
Ja, det här är liksom för 80-talisterna liksom.
Ja, det är lite äldre millennials. Vi är bland de sista millennials nästan.
Det fyller för oss bebis-millennials.
Ja. Om vi säger sista millennials, vad är det, 96?
95, 94.
Ja, okej, okay, det är så pass.
Så mitten av 90-talet.
Om detta tvistar de lärda.
Ja, det finns väl egentligen ingen...
Nej, men mitten av 90-talet ungefär, strax efter. Mm. 98-erna är tidiga Gen Z. Jag retar en kompis om det hela tiden. Så där känner jag liksom vad spelet försöker förmedla. På ett sätt som är väldigt effektivt för mig. För jag kopplar väldigt mycket till musik och stunder och sånt. Själv, jag hör ett spelsoundtrack och så bara boom, jag är tillbaka. Eller jag hör ett spel, boom, jag är tillbaka. Och jag kan bli ganska nostalgisk av den känslan. Sen har jag inte, som sagt, en nostalgi till den tidseran. Fast jag var ganska hype när hennes hörlurar ser nästan ut som Cosporta Pro som jag köpte dussintals av, för de fick ju glapp hela jävla tiden.
Ja, men de gör ju så, alltså, eftersom vi ändå vuxit upp på 90-talet också, så vissa grejer kommer man ju liksom ihåg väldigt bra. Sen typ, alltså, vi hade ju så här kassettbandspelare hade vi ganska länge liksom, innan vi gick över till CD. Så jag kommer ihåg att man tog ju såna här pennor för att liksom spola tillbaka dem, som någon gör i här också, och liksom de kollar på så här gamla VHS-filmer och sånt. Så att det är väldigt kul att se såna saker, och också det liksom att vilken skillnad det var på den tiden när man liksom hade olika apparater för olika tillfällen istället för att ha liksom en liten liksom rektangulär supermanick som gör allting. Och liksom så här, okej, hade man gjort det här spelet när det utspelade sig på typ 10-talet istället, så bara, ja, men vi sitter hemma och spelar tv-spel liksom. Inte för att det är något fel med det liksom, men så att jag tror liksom så att bredden man behöver göra för att typ umgås med folk kanske var lite så att, alltså, det typ pushar dig till att liksom, du måste gå ut och göra saker för att vad annars skulle du göra. Liksom.
Jag kan säga, jag har blivit väldigt intresserad av min tanke av att köpa en DAP eller en sån här digital mediaspelare och lyssna på musik på och köpa musik igen istället för streaming.
Mm. Ja, precis, för att bara skilja på det. Liksom, så att nu lyssnar jag på musik, det liksom blir mer som ett aktivt val. Att liksom, så här, men jag kan väl lika gärna.
Det finns en Snow Sky-disk från Fire och som jag är väldigt intresserad av just nu. men i alla fall så premissen tycker jag är extremt intressant. Och sen att det är millennial bait. Ja, de flesta som utvecklar spelet är antagligen millennials själva som växte upp runt den eran. Ja. Nu är jag inte i det landet. Men de är antagligen runt den åldern. Jo.
Ja. Det är en australiensisk studio.
Ja.
Och jag hade gärna velat fråga dem, varför satt ni nu i USA? Det hade jag varit liksom väldigt intresserad av. Det
kan hända. Ingen att... kan relatera till att bo i en dödskontinent som Australien.
Nej, men... Precis. Nej, men det kanske händer att någon har liksom bott i Kalifornien i sin ungdom eller någonting som liknande. Men liksom, det kan ju också rent av säga att vi tror att det kommer sälja bättre för att vi sätter i Kalifornien för att USA är en stor marknad. Liksom, för att amerikanerna av någon jävla anledning inte spelar något spel som utspelar sig någon annanstans. Men det hade varit intressant att höra det liksom, tankesättet varför just där. Liksom. Men det är alltid intressant att man liksom blandar också typ musik och liksom, alltså man väver in musik på det sättet, för även liksom The Artful Escape var ju också väldigt, väldigt musiktungt, för det handlar liksom om den här typ huvudpersonen som liksom var lite så här trött på sitt liv och egentligen vill han bara liksom skapa musik, och sen så handlar liksom hela det spelet om resan till att han liksom skulle få då spela typ, och det var väldigt så här visuellt slående så, på det sättet. Sen så, men det utspelar sig liksom också typ i en, alltså det var inte på jorden det utspelade sig, utan det var liksom mer så här, det var väldigt så här spacey. Medan det här är ju väldigt, väldigt jordnära, och liksom till skillnad från många andra såna här typ tonårsdrama i spel där det ofta är så här, alltså övernaturliga grejer, som är, så typ Life is Strange till exempel, jag kommer ihåg när det kom, så var det ju väldigt så här stort att men man typ pratar om kvinnoproblem, så här, unga kvinnor liksom, du ser tamponger och det är bind, liksom så här, grejer som liksom är normalt för den typen av liksom, människor då, och det var liksom väldigt så här, progressivt då, för det är inte ofta man ser det i spel, och här är det ju så att okej, men det här är egentligen bara en helt vanlig liksom livssituation, det finns liksom inget, det är inte en värld som ska räddas, det är inte som helt plötsligt så öppnar sig marken och kommer ut massa monster och sen så hamnar de i den här situationen, och det är liksom verkligen så här, vi ska ha en jävligt bra kväll tillsammans för att sen så kommer våra liv förändras och vi är på jakt efter alkohol. Vi måste hitta det typ. Vilket är väldigt kul. Och sen så, bara för det så betyder inte det heller att spelet är så här att men det händer inte fantastiska grejer, för att också liksom just med att de är unga, så att när man får spela de olika vignetterna också, så är de väldigt liksom, de kan vara väldigt överdrivna.
Ja, de har ganska mycket abstraktioner för att förstärka stunden, så att säga.
Precis, och jag tror liksom det är också ett sätt för att lyfta fram Stacy som karaktär, liksom att hon gärna överdriver lite för effekt. För att det liksom ska bli spännande, så bara, och, eller typ, eller som hela spelet i sig, det vill liksom, spelet vill ge en viss känsla, och då blir det att vignetterna man spelar också ska också ge en viss känsla, som ofta är liksom, det är mer överdrivet än vad det faktiskt var.
Ja, så Stacy och hennes vänner springer och don't frolic över en äng, de flyger över en äng.
Ja, men precis, och typ så här, de ska fly från någon fest, gammal fest liksom, och så åker de iväg på i en kundvagn. Vilket så här, bara det är ganska kul, men så blir det värsta polispådrag liksom, och det typ, och så här nyhetsankaren bara så här, det här är sjätte gången jag ser det här hända typ. Alltså det är liksom bara så här, det är väldigt välskrivet också, för det är liksom, det är väldigt roligt utan att bli slapstick.
Ja, man kan ju ändå känna igen det här drömska på något sätt, alltså både i sig själv men också i andra verk. Vi har ju till exempel Kentucky Route Zero och scenen där Too Late to Love You spelas, som verkligen också har en sån drömsk framtoning, verkligen en otrolig scen, en av mina starkaste skulle jag nog säga, även om jag kanske inte tycker att Kentucky Route Zero var liksom ett av mina favoritspel eller höll fullt ut hela vägen, så är det verkligen en helt otrolig episod och så vacker scen liksom, med fantastisk musik. Jag tänker på det relativt ofta och lyssnar på den låten relativt ofta, men jag känner ändå igen det här att musik kan göra scener i livet till någonting som liksom är så himla mycket större. Jag kommer ihåg den dagen liksom som jag och Jimmy förstod liksom att vi var kära i varandra, så lyssnade jag på Absolute Beginners av David Bowie när jag körde bil på vägen hem. Det finns en liten musikslinga innan ett långt saxofonsolo. Och där är också en sån känsla där man, det känns i mitt huvud som att jag typ släppte ratten och bara liksom flöt längs med E20 typ. Alltså, det är liksom såna grejer som man typ bara fantiserar ihop i sitt huvud, men det är liksom så att musiken kan ju verkligen lyfta fram allt man känner just då på något sätt. Och göra det liksom magiskt i en värld som inte är det.
Mm. Ja, de gör det väldigt bra. Alltså, ofta liksom är de olika så här, spelmomenten i spelet också. Med liksom, i takt med musiken och liknande. Jag har ju sett att vissa har liksom så här kritiserat spelet för att ah, men det typ spelar sig själv, för du behöver typ inte göra någonting. Och nej, man behöver inte göra någonting, men det är också det som jag tycker spelet styrka är, att det är ganska liksom, det är inte, det kräver inte så mycket av dig. Liksom så här typ att åh nej, nu skateboardar du här och du misslyckades med ett hopp, så att fuck you, game over liksom, du får köra om det. Utan det liksom handlar ju mer bara om att du ska så här, in i den här känslan och bara uppleva det här som karaktären också upplever.
Alltså om vi pratar sådana här narrativa typ Walking Sims och sånt, om de fler gör som det här spelet, så är jag betydligt, då är jag en gladare idiot.
Ja, precis. Men så här, vill man ha någonting som utmanar dig, ja, då är det förmodligen inte någonting som du kommer tycka är speciellt kul då. Men det är liksom så här typ att de är ganska kreativa också i grejerna de gör. Alltså det nästan liknar lite så här typ It Takes Two eller vad heter det senaste nu? Split Fiction liksom. Att man så här, du spelar, det är många, du spelar liksom inte samma sak igen och igen, utan det är liksom så här, du får se den här grejen och sen nästa grej du får se så är det något nytt, och så nästa grej får du se något nytt. Förutom att då det finns liksom inget fail state här, utan du bara följer med, för det är liksom det här man vill berätta för dig, och så får du liksom interagera med det lite som du vill då. Vilket är liksom så här, det är väldigt skönt att man kan liksom göra sådana upplevelser också, att det tas emot så väl, för att det liksom sticker liksom ut lite på grund av det.
Jag tycker det är väldigt väldigt så här, att det känns aldrig någon gång för mig liksom att jag är på räls, utan jag liksom I went with the flow ganska lätt till exempel. Ja.
Men bara det, ta liksom den typ scenen när man sitter och headbangar i bilen liksom, du behöver inte headbanga.
Nej.
Men det är liksom, det är klart man headbangar i takt till musiken bara för att yes. Det är liksom,
jag älskar de detaljerna i den scenen, de headbangar i bilen. Man ser ibland byter den över så att det är sån här rear screen projection, som hur man filmar i gamla bilscener i filmer, liksom runt bilen. Ja. De är inte längre i en fysisk plats på det sättet. Och ser, liksom bara, det är kul.
Ja, men verkligen. Det är lite så här typ, jag får säga typ That 70 Show-känsla liksom, i det här kompisgänget. Liksom, att de gör lite så här dumma grejer tillsammans för att de är unga och kompisar och liksom världen liksom står typ framför deras fötter och sånt. Och sen så typ när jag, för jag är liksom på att ta alla achievements och sånt i spelet, så märker man också typ så här grejer som man kanske inte tänkte på första gången man spelar igen, men när man återgår till scener och liksom hör vad de pratar om, så de binder ihop spelet också väldigt bra. Det är liksom så här, de sår frön i början som kanske inte är så jätte liksom stora, men sen liksom när man får dem i en ny kontext, så bara man liksom, man börjar redan här borta och mixar liksom med det, och sen så får det liksom sin payoff här lite senare. Och man kommer väldigt in, alltså man kommer väldigt nära karaktärerna trots att det är en väldigt liksom kort snapshot i deras liv. Och jag tror också det är en anledning till att folk liksom har jätteväldigt så här bra kritik just där, för att jag tror att väldigt många har liksom varit i den stunden liksom, att antingen man kanske slutar grundskolan eller slutar gymnasiet, någonting sånt, och man liksom har hittat sina kompisar, och sen är det så bara okej, men nu ska vi alla sära på oss liksom, och vi vet inte vad som händer efter det.
Jag tror också det är ganska lätt att det är emotionellt, men inte melodramatiskt.
Nej, det är inte. Det är liksom, för det är inga så här, det är inga stora hemska saker liksom som händer. Det är inte som att någon, alltså spoilers nu, men ingen dör. Det är liksom inte, det är inte som att så här typ att åh nej, det här utmynnar i någon värsta olycka, utan det är verkligen bara så här, vi försöker fånga liksom ett litet ögonblick i de här karaktärernas liv, och vi vill att du ska känna det de känner.
Ja.
Jag bara tänkte på när du sa liksom det här att det blir liksom kanske en brytpunkt i någons liv, liksom man går vidare, man slutar skolan tillsammans eller vad det nu kan vara. När jag slutade nian så kände jag mig lite så sentimental, för att jag skulle börja på gymnasium i Göteborg till exempel, och min närmaste kompis, som liksom med facit i hand kanske inte var den bästa kompisen, jag kanske inte var den bästa kompisen heller liksom så sett, men vi stod ändå varandra nära under flera års tid liksom, och sådär. Men då sa jag liksom till henne att ja, men det känns lite sorgligt att det kändes liksom så definitivt att vi skulle gå ut nian och vi skulle gå åt olika håll. Då sa hon till mig, gumman, det här är Alingsås. Liksom då underförstått att vi kommer definitivt ses. Jag har aldrig sett henne igen.
Mm. Inte ens liksom förbi farten?
Nej.
Hon kanske flyttar?
Nej.
Tagen av aliens.
Ja, precis.
Nej, men jag har stött på hennes mamma några gånger och sådär. Men jag har aldrig sett henne igen. Började följa henne någon gång på sociala medier och sådär, men jag vet inte. Aldrig pratat med henne igen. Eller något sådant. Så det är ändå liksom lite intressant hur olika uppfattningar man kan ha om saker.
Mm. Jag har ju liksom inte kontakt med någon jag har gått i skolan med, varken från liksom grundskolan eller gymnasiet. Liksom, jag har alltid gjort så här clean breaks.
Jag dumpade Falköping när jag flyttade. Så,
förstår sex to be you.
Nej. Ja, det är fullt förståeligt.
Jag har ingen beef mot Falköping. Jag har varit där på den stora stationen en
jävla
gång.
Jävla bondestad som tror de är mellanklassare. Fuck off.
Ja, jag är uppvuxen på landet bland kor och hästar. Så att det är liksom allt så mycket att skryta med.
Mm.
Men jag tror en av de roligaste grejerna i spelet, det är för att det återkommer en karaktär som huvudkaraktären verkligen avskyr. Och det är Jenny Goodspeed.
Och bara jag älskar anledningen till att
ja, precis. Och vi ska inte spoila det, men så här, och mamma säger, vad fan, vad är det som... Det är alltid så här, Jenny fucking Goodspeed. Liksom, det är verkligen så här, det här är liksom... Alltså det här är typ det vidrigaste man har typ kunnat släpat in för henne. Och hon liksom återkommer hela tiden. Så bara, där är Jenny fucking Goodspeed, någon foto som hon har rivit bort. Och liksom, där är Jenny, och mamma säger, typ. Och så får man reda på varför hon inte tycker om det. Och man bara, det där är så... tonåring liksom, så det är liksom, ja. Det är typ så här, det är så här en anledning så här, det är inte Jenny fucking Goodspeed fel. Nej. men som sagt, det är väldigt roligt skrivet.
Ja, jag tycker om hon Rockford som huvudperson, för hon är hon är inte perfekt eller så, hon är en asshole på sätt och vis.
Ja, och väldigt liksom så här, typ jag är huvudpersonen i min berättelse liksom.
Ja,
hantera lite alla andra som är också.
Liksom, hon är fortfarande snäll och bryr sig om folk, men hon har liksom väldigt tydliga karaktärsbrister.
Ja, precis, och väldigt så här, inne i sig själv, och det är liksom så här, typ musik är det viktigaste jag vet. Ja. Och liksom förstår inte riktigt varför andra kanske helt plötsligt så här, känner lite så här, typ att okej, det där är liksom inte okej. Och det är väl lite den resan man får se i spelet också, liksom, man kommer till någon form av självinsikt.
Jag såg en recension som beskrev det som att spelet handlar om hipsters innan det fanns hipsters. Men på många sätt så är det här typ spelet som typ Deck Nine och Don't Nod önskar att de kunde göra på vissa sätt.
Alltså jag kan absolut se det. Nu har inte jag spelat mixtapen utan bara sett det lite grann i periferin. Jag kommer ju spela det för att det är ett kort spel och det har ändå fått väldigt fina recensioner. Så man är ju sugen naturligtvis. Även att det är svårt att inte gå in liksom lite färgad i upplevelsen. Men jag skulle säga att min relation till Life is Strange-skaparna är inte perfekt. Alltså jag har spelat lite av ettan till exempel. Jag uppskattar verkligen inte hur det är skrivet, det jag har spelat. Jag hade också problem med flera grejer i tvåan. Jättestora problem med Before the Storm. Men sen när de liksom gick upp en ålderskategori till liksom unga vuxna då med True Colors, då tyckte jag ändå att det hände någonting. Jag älskar det spelet. Jag tycker att det är alldeles fantastiskt. Och om man liksom gillar så här småstadsmysterium, så känns det verkligen som någonting man borde sätta tänderna i. Strunta i de andra. Man kan spela det helt fristående. Jag tycker det är ett otroligt spel. Men jag tycker verkligen att det är liksom lite svårtuggat i allmänhet med Life is Strange. Och samma sak i fjol när Lost Records Bloom and Rage kom. Det fanns vissa kvaliteter där som jag ändå uppskattade. Det är också det här nostalgiska. Men det var så himla mycket som inte liksom kändes rätt helt och hållet.
Ja, men jag tror liksom, det känns inte som att de har liksom försökt skriva bara hur skulle tonåringar skrivas. Utan man har liksom skrivit karaktärer så här, och så är man liksom nästan utgångspunkt att liksom så här, vad är deras liksom key traits, och så försöker man inte att de ska låta ungdomligt liksom. Utan det är så att det här är de problemen de har, och så utgår man typ från det. Jag vet inte, för Life is Strange var ju ofta det att de försökte med typ så här ungdomsslang som liksom inte riktigt kändes inne, och det var liksom så här fel.
En fördel med mixtape att det återspeglar en period som många faktiskt har levt.
Ja, medans Life is Strange utspelar sig
liksom. Typ 30, då är det typ nästan 40-åringar som inte har någon aning om hur ungdomar idag faktiskt pratar och är.
Precis.
Nej, men alltså det blev ju så otroligt skitnödigt oftast i dialogerna. Hella. Och det var svårt att tugga i sig det, måste jag säga. Mm.
Men sen går det ju inte, alltså det går ju att skriva unga karaktärer också liksom, trots att man är typ så här Euphoria när den kom 2019, så var det ju, alltså den var ju väldigt mycket så här liksom Gen Z trots att liksom skaparen då är äldre.
Ja, men absolut, men det är svår balansgång, ja. För att det finns liksom å ena sidan de förutfattade meningarna och allting man tror att man ser i de som är i den åldern. Och sen så har vi liksom då å andra sidan hur man själv är och hur man tänker och agerar och sådär. Det är så himla lätt att man antingen går för mycket åt det ena eller andra hållet. Att antingen känns som att det är orealistiskt för att så här skulle ingen ungdom prata, för att det låter som att det är så tydligt att det är en vuxen. Eller så är det så uppenbart att det är en vuxen som har skrivit det för att det låter som en fake ungdom. Mm. Liksom att man går i alla fällor på något sätt med slang som kanske inte används rätt, eller det är saker som känns malplacerade kanske. Det är en svår balansgång.
Ja, men det är det. Men det är ett lätt spel att rekommendera, och det är liksom även för folk som kanske inte spelar så mycket, så är det också lätt att rekommendera till dessa, för att det är liksom, jag tror att det här kan man sätta i händerna på nästan vem som helst, och så, är liksom, så kan man ha en good time.
Mm. Det var väldigt nice att ligga på soffan och spela på Steam-decken med ett par lurar på mig, faktiskt.
Mm. Ja, men verkligen. Innan vi ska runda av, så Oliver, du hade klarat ut Saros. Och du vill ge dina sista tankar på det spelet.
Jag har tagit platinum med Saros, har jag gjort.
Oj, 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 oj.
Oj, 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 oj. Mycket lättare platinum än Returnal. Jag tänker på att det inte finns några troféer för att liksom hitta varenda liten text och audiolog. Och alla med hela, det finns inga glyfs att jaga. All den här typ RNG-bullshitten som man bara ville dra ur könshåret på. Över, menar jag. Det slapp man i Saros. Jag tror att det tuffaste var typ att du skulle ta dig igenom en biom utan att bli träffad. Mm. Men det tog mig.
Ja, klara bossen då också, antar jag, eller?
Ja, precis.
Mm.
Men det tog mig ändå bara 3 försök att göra det, liksom. Göra första biomen. Och då gjorde jag också liksom att, för att det finns en trofé att inte använda skölden någonting på en hel biom. Så gjorde jag de 2 samtidigt. På försök så var det över. Det, alltså när man har liksom klarat spelet så är man liksom så uppbuffad att liksom spelet går på autopilot egentligen. Alltså det är typ omöjligt att dö. Och då, en av de sista troféerna jag hade var att du skulle dö 3 gånger. På en run, så att säga.
Ja, på en run, precis. Ja.
Så, och jag fick bara ställa mig där liksom och bara låta dem döda
mig. Ta mig!
Ja, precis.
Stånga mig.
Ja.
Gör någonting.
Nej, men så att det var en väldigt smärtfri platinum, får jag säga. Och jag gillar det mer än vad jag liksom gav sken av förra veckan, för då hade jag bara spelat några timmar. Jag tycker att storyn tog sig, alltså det hände lite mer intressanta grejer liksom i andra halvan än vad det gjorde i första, om man säger så. Vilket jag misstänkte, givetvis. Ändå inte lika stark, liksom, ska man säga, genomgående upplevelse som Returnal var. Men det finns vissa grejer, alltså jag har skrivit några så här bullet points här bara för att liksom typ sammanfatta vad jag kände om spelet. Så just det här med storyn då, att den blir ju betydligt mer medryckande ju längre man kom in. Helvete! Någonting hände med halsen. Vad fan?
Någonting hände. Man dör. Nej, du ser ljuset.
Farväl, grymma
värld. Det kändes som jag... Det var någonting som typ kittlade mig på insidan. Skitsamma.
Det är ungefär så jag tänkte när typ Jenny som aldrig hade varit magsjuk spydde för första gången i vuxen ålder. Bara så, vad händer?
I alla fall, storyn så det är betydligt mer medryckande ju längre man kommer in. Och, men jag fortfarande tycker att liksom Returnal har en mer gripande och kanske framförallt elegant berättad story. Så tar jag tillbaka liksom mitt så här lame as fuck som jag sa förra veckan här. Liksom där jag sa typ att storyn är lame as fuck. Den börjar lame as fuck.
Ja, du tog lite från tårna.
Ja, den börjar lame as fuck. Liksom just det att jag verkligen kunde inte bry mig ett skit om någonting de första timmarna där. Men det tar sig. Så att ändå net positiv i slutändan. Och sen bara en observation liksom, att jag gillar när man verkligen får spela alltså riktiga as. Vet att man har riktiga as i liksom en protagonistroll. Inte antihjälte. Alltså bara en riktig jävla bum asshole liksom. Alltså sådana som verkligen sådana som går runt om liksom, som finns bland oss i verkligheten. Och inte som liksom så här cartooner liksom Kratos typen som bara "They stand against me, Athena!" Utan liksom bara, alltså believable, bara rövhål. Sådana som har liksom låtit sina, alltså som inte helt saknar mänsklighet eller sympatiska egenskaper, men som har låtit sina värsta impulser styra ens liksom liv under en väldigt lång tid. Och nu finner sig liksom i ett hål som de inte kommer ur. Och Rahul Kohli gör den rollen jävligt bra. Får ändå ge honom. Det finns en, alltså light spoiler antar jag, men det finns en scen där en karaktär förvandlas till ett groteskt monster. Och det är en av de bästa så här transformation-scenerna jag har sett i ett spel, bar none. Bara sättet som armarna klyvs för att bilda fler och hur ögonen täcks av flytande guld och hur skådespelarens liksom vilda skrik distar verkligen. Alltså Seven Shades of fucked up på bästa möjliga sätt. Alltså typ alltså vackert på ett twisted sätt liksom, bara alltså det är verkligen så här, riktigt riktigt talangfulla liksom konstnärer som har gjort den här liksom bara horrific scenen där någon blir någonting oigenkännligt. Du vet vad jag menar va, Jimmy?
Ja, absolut.
Jag tyckte det var, jag bara, helvete. Vilken jävla scen. Och sen sist då, så Saros gör vissa grejer bättre än Returnal. Det har liksom ännu bättre game feel med vapen som känns fantastiska. Movement som tar det bästa från Returnal och spinner vidare på det. Och bandesign som är mer lekfull och grandios. Jag älskar att typ den stora katedralen eller templet vad det är på slutet där man liksom ändrar typ gravitationen helt plötsligt om man är i taket och det liksom materialiseras plattformar under, det är bara cool jävla skit. En grej som jag inte tänkte på förrän jag liksom verkligen satt och hårdjämförde sen var att det finns inga consumables i det här spelet, vilket jag tycker är rätt skönt för att jag gillar inte consumables i Returnal och tyckte det var en av liksom tristare aspekterna. Ofta jag liksom råkade väl trycka av dem också i Returnal. Så jag saknar inte dem. Ja, det är så frustrerande. Spelets relation till roguelike-tänket är mer komplicerat här då det är liksom både överger det helt men ändå har liksom lite ena fottån i liksom.
Alltså det är väl mera roguelite än like nu?
Ja, men alltså om man skulle kalla Returnal för en roguelike, jag skulle säga Returnal är väl också nästan en roguelite va? Jag vet inte.
Mer av en roguelike än vad detta är. Ja. Jag tycker att detta är ett rätt så kast.
Det är knappt som man kan kalla det roguelike egentligen. Nej, det har liksom en typ ytlig liksom resemblance av en roguelike.
Det är nästan som typ Pragmata typ.
Fast det som är roguelite med Xeros, det är ju ändå liksom att man spelar saker eventuellt om och om igen. Man får resurser så att man kan uppgradera sig och göra det bättre. Och det är ju lite det som är, om vi säger själva slagordet, det är ju liksom come back stronger. Och där är ju liksom meningen, alltså såvida inte man kanske har enormt med spelvana och kanske har ganska lätt för sig, så handlar det om att spela om, göra det bättre, ut efter bättre förutsättningar och så vidare. Medan Returnal, det är ju mycket mer åt roguelike-hållet. För där får man ju så himla lite gratis.
Absolut, och här, som sagt, precis som du sa, liksom, att här finns det ju massor av uppgraderingar som du gör till din karaktär som är permanenta. Men det är mer liksom att du hela tiden höjer liksom botten nivån för honom. Medans den enda meningsfulla buildcrafting du gör i spelet är det som du går förlorat liksom ifall du återvänder till hubbvärlden. Så att det är liksom pytte rogue element i det. Men i och med att det är liksom att det är så ytligt roguish, så känns det som en så här mindre, ska man säga, jag vill inte säga mindre välrealiserad, för att det är ett väldigt välrealiserat spel givetvis, men det känns inte som att det har lika stark av en vision som Returnal hade. Och det biter lite i röven, men samtidigt så, alltså i slutändan så är det bara ett väldigt starkt spel som tillfredsställer, även om det inte innoverar på några liksom dramatiska sätt. Och vi har liksom sagt hur mycket lättare det här spelet är. Det finns ändå liksom en viss tillfredsställelse. Det är en annan sorts tillfredsställelse. Men likväl en tillfredsställelse att liksom bara gå från biom till biom och bara annihilata allt bara genom att kolla på dem. Liksom. Inte lika fulfilling, men det är som en, liksom, det är en bra power fantasy. Liksom, när man kommer till den punkten liksom att jag kan inte förlora längre. Så... Jag gillar Saros. Vi kommer inte prata om Saros om 10 år på samma sätt som vi pratade om Returnal flera år senare, det tror jag inte. Men ja, jag är nöjd.
Så men då tar du och skickar ditt exemplar till mig så jag kan spela. Ah, just det. Du köpte det digitalt.
Ja, just det. Det är digitalt.
Själv köper man fysiskt som du får låna hela tiden. Och
det enda är inte att du köper fysiskt, det är ju bara för min skull. Det är inte absolut. För att du har en weird liksom, typ, jag vill äga mina spel.
Ja.
Du får det att låta som något dåligt dessutom. Nej, mitt ägarskap.
Oliver såg 2013 visning av PlayStation hur man lånar ut spelen, så bara puckon.
Vilka jävla losers.
Nej då, jag bara jag vill inte ha massa extra skit i mina hyllor. Jag har inte plats med all skit i mina hyllor ändå, så att jag övergav fysiskt för länge sedan.
Alltså innan vi rundar av så måste jag ju bara göra som en liten påpekan. Jag skulle gå in på Twitter, för jag kallar inte X, jag vägrar. Men sedan Twitter. Det blev det, ja, men det gör ju det.
Ja.
Sedan det blev X så har ju liksom min närvaro där blivit minimal. Jag går in där ibland bara för att ta bort notiser som kommer då och då. Och jag skulle kolla i spelsnacksflöde och se om vi hade fått några kommentarer inför kommande skämshögen avsnitt. Och då scrollade jag förbi ett avsnitt där vi hade fått en kommentar som lyder som följer. För er som är döva kommer här en transkribering. Jimmy: välkomna, idag ska vi prata om spel. Oliver: Så jävla gött med spel, Anna. Adam. Spel! Douglas. Amanda. En gång när jag var liten så ramlade jag ner från trappan.
Jag tror inte att det är någon som har fångat in Amanda i text lika bra som
den här
personen. Det är verkligen så här att det kommer någonstans någonting från höger och man bara, va?
Alltså, jag har så svårt att veta om den här personen som förmodligen följer oss skrev det här som något roligt eller ett hån. Men jag hade jätteroligt åt den här kommentaren.
Och
jag kände också igen mig. Jag kommer inte ihåg vad nissen hette nu, va? Men det var otroligt roligt i alla fall. Och jag känner igen mig lite grann. Men det är ju att när jag läser det här så blir jag också någon form av jag är till pannkaka person på något sätt. Ja, men jag tror att Jimmy känner igen sig lite extra mycket i det här, för att när vi går här hemma så är det ibland att jag har börjat tänka någonting i huvudet och sen så fortsätter jag konversationen med Jimmy och han är liksom inte riktigt med på det som jag har börjat tänka.
Ja, det kan också vara att man pratar om någonting och sen kommer någonting helt out of the blue och man bara, jaha, nu pratar vi om det här. Det hade ingenting alls med någonting att göra.
Tycker jag att ett exempel hade varit på plats.
Jag kommer faktiskt inte på något exempel på rak arm nu, men det är ofta man var så här, man tänker liksom, man var så här, hur går det till där inne när man tänker att det var det här vi skulle säga just nu på det jag sa från första början.
Ja, men vi kan väl konstatera att det är svårt att vara jag i alla fall. Sen så har ju min kära vän Tobbe sagt det bäst kanske, att ibland så har jag lite ställtid när det gäller vissa saker, så att jag blir tyst och måste tänka efter en ganska så god stund. Det är därför jag också liksom har lite konstpauser när jag pratar, bara för att jag behöver liksom försöka fundera på vad jag är på väg för någonstans. Men Tobbe sa liksom att det är som att jag står och buffrar lite grann.
Jag gör också, fast då står jag liksom
göteborgska.
Min favorit moment var ju verkligen när jag och Oliver körde Division. Och det kom hur mycket fiender som helst. Och precis som allt som är dåligt med Division så tål alla fiender skitmycket. Jag bara står och skjuter och skjuter och skjuter och skjuter. Och det liksom bara kommer mer fiender. Så jag bara tittar bak så här. Så sitter Olivers karaktär så här bara i cover. Bara stirrar ner i marken. Jag bara, Oliver, vad gör du? Liksom, han blev påkommen att inte vilja spela.
Jag satt väl och scrollade på den.
Ja, det gjorde du. Det gjorde du.
Alltså, min personliga favorit är fortfarande när vi var och hälsade på dig, Oliver. William kom fram och sa någonting som var fullkomligt omöjligt att höra, faktiskt. Om jag också ska vara ärlig, naturligtvis. Men de flesta är ju så här, men kan inte du säga det igen? Eller liksom, ibland så känns det som att föräldrar förstår sina barn på ett sätt som inte liksom andra vuxna gör. Liksom. Det är som att de har knäckt koden. Men då var du liksom också tyst ett tag och sen bara, va?
Jenny förstår ju William flytande. Han bara, och jag bara, va? Och så kommer Jenny och översätter åt mig. Jag bara, hur? Det är inte samma område av ord.
Jag pratar inte flytande barn heller.
Jag pratar inte flytande andra barn, men man lär sig ju liksom hur sin unge uttrycker sig. Men den här gången var det verkligen liksom att jag tänkte liksom återspelade liksom hans mening uppe i huvudet, bara vad kan det här betyda? Till slut fick jag bara säga.
Va? Du var så himla rolig.
Fattat.
Alltså, jag skrattar när jag tänker på det bara.
Han läser jävligt mycket engelska nu, för han kollar på en Super Mario YouTuber som gör väldigt så här barnvänliga Mario-videos. Och helt plötsligt så har jag liksom full-on conversations på engelska med min femåring. Och han vill att jag ska läsa liksom sagor och grejer för honom på engelska. Men många gånger liksom att han frågar mig typ, vad betyder Lilian Sjöshjön? Och jag bara, jag har ingen aning vad det betyder. Bara, ditt uttal på det här ordet är liksom inte korrekt nog för att jag ska veta vilket ord det är du pratar om.
Där blir det F.
Ja. Så att nu är det mycket så här liksom att han frågar mig vad någonting är på engelska och jag vet inte vad han säger för att han liksom kan inte riktigt uttala det. Men,
att han har satt det på rövaspråket.
Ja, men det är inte lätt. Det var som när jag lärde mig engelska alfabetet när jag liksom började skolan och sådana grejer. Och så min syrra åt liksom toffifi, alltså den godisen. Och det stavades som T-O-F-I-F-F-E-E eller något sånt. Och då ska jag ju säga det liksom, så jag har lärt mig engelska också. Det är bara toffifi.
Toffifi. Jag har alltid sagt toffifi. Ja.
Toffifi. Jag vet inte vad det korrekta uttalet är.
Det är toffifi.
Men här hemma har vi en stor diskussion om man säger digestivekex eller digestive.
Ingen som säger digestive.
Åh jo! Och hon sitter bredvid mig. Kan du tänka dig att Amanda säger digestive?
Digestive,
men det
säger man.
Det heter ju det på grund av att den såg som någonting som var bra för magen.
Ja, men på svenska heter det digestive. Annars ja.
Det är folk som säger kex borde skickas ut ur landet också.
Kex är dock...
Nej.
Det korrekta uttalet.
Nej, din jävla tjuksugare.
Du säger kök och inte kök.
Jag blandar ihop.
Ja, men jag finns inga skedjur i finlandssvenskan, så jag blandar ihop det hela tiden. Det är skitjobbigt. Det är jättejobbigt. Som när jag skulle säga kilskärtsörn. Och jag fick det ordet när vi körde vad heter det?
Wingspan.
Och så här, det är två skedjud som låter olika och jag bara ser det ordet, jag vet inte jag ska läsa det här.
Då buffrade Jimmy kan
och jag säger då kilskärtsörn, inte örn utan sörn, och var så jävla nöjd över att jag nailade ordet.
Ja, men du sa det också med så stort mellan.
Ja, men det var ju bara för att
okej, jag är redo. Nu ska jag läsa upp det här. Kilskärtsörn.
Hade jag sagt snabbt hade jag sagt skilskärtshörn eller något sånt hade det blivit. Så att det är liksom, ja, det är jobbigt för mig. Men med det sagt så tackar vi för idag. Så vi har en fråga till er. Heter det digestive eller heter det digestive? Det finns bara ett rätt svar. Så att, skriv gärna in till oss. Ni kan kommentera på Spotify eller sociala medier eller learning.se eller vad som helst. Eller vill att vi ska prata om speciellt så kan ni skicka det också. Så hörs vi nästa vecka. Då är förmodligen Douglas tillbaka. Hejdå!
Alltså, det finns ju bara ett rätt svar. Digestive. Det är det som är grejen. Digestive. Det finns bara ett rätt svar.
Säger man ostbågar eller ostkroka?
Om du säger vad då?
Ostbågar eller ostkroka?
Det står ostbågar på förpackningen.
Ja, jo, det är det jag säger också. Men alla i Norrland bara, ostkrokar.
Ja, men herregud. Bara för att någon kallade det ostkrok på typ 20-talet.
Och plättar är de stora. Och pannkakor de små.
Nej,
helvete. Det är också en norrländsk grej.
What the fuck?
Ja, what the fuck. Hejdå!